Frälsningen i Gamla testamentet är alltså det ämne vi ska behandla. Och det finns ju oerhört mycket att säga i detta ämne. Många människor har den tanken att Gud har gjort människor saliga, befriat dem från synd och från djävulens makt. Och gjort dem lyckliga här i tiden och sedan för evigt. Med olika medel. På olika sätt. Och en del tänker sig att man i Gamla testamentet blev salig genom att visa upp lydnad. Och att man i Nya testamentet blir salig genom att inte visa upp lydnad, utan det slipper man där. För det gör Kristus i vårt ställe. Men var och en borde ju förstå att en sån uppfattning inte går att förena med Bibelns lära om Gud så som den samme igår och idag. Utan fanns en sån lära i Bibeln så skulle det stå: Gud är icke den samme igår och idag. Gud är icke den samme igår i gamla förbundets tid och idag i nya förbundets tid. Men det står det inte så, utan det står han är densamme igår och idag så och i evighet. Det är samme Gud som vi möter i gamla förbundet som i nya förbundet. Men hur har man då kunnat komma på den galna idén att människor i gamla förbundets tid blev frälsta genom tro och gärningar? Och att man i Nya förbundets tid blev frälst genom tron alena. När det i själva verket är så att man både i gamla och Nya förbundets tid blev frälst genom tron alena. Det finns bara en salighetsväg. Det finns bara en frälsning. Och det är den som Kristus har gjort för oss. Och som Gud räcker till oss. I Nya förbundets tid hänvisar han till denna frälsning som ett fullbordat faktum. I Gamla förbundets tid som ett absolut säkert löfte om vad som ska ske och fullbordas. Jag tror att missuppfattningarna om frälsningen i Gamla och Nya testamentet har sin grund i att Gud ändå har givit oss två olika förbund. Gamla förbundet skiljer sig på väsentliga punkter från Nya förbundet. Och då har man trott att denna skillnad också innebär en skillnad i fråga om frälsningen. En skillnad i fråga om frälsningens grund. Men så är inte fallet. Frälsningens grund, föremålet för tron, är ett och detsamma i båda förbunden. Bara det att i gamla förbundet så utlovas denna frälsningens fasta grund. I nya förbundet hänvisas tillbaka till den. Så som ett faktum. Men nu är det den skillnaden också mellan gamla och nya testamentet. Att det gamla testamentet innefattade en yttre kyrkoordning, men icke det nya. I Gamla testamentet fanns en yttre kyrkoordning som var av frälsningskaraktär på det sättet att Gud band sin nåd, sin uppenbarelse och sin frälsning till en bestämd yttre kyrka, nämligen Israel. Och denna yttre kyrka, som alltså, som ni hörde igår kväll, inte är detsamma som den sanna osynliga kyrkan. Denna yttre kyrka, Israel, i gamla förbundets tid, var identisk med en stat. Var identisk med en politisk makt. Så att i Gamla testamentet så kunde man inte skilja på kyrkan och sedan samhället. kyrkan och landet och regeringsmakten, ja, det var ett och detsamma. När Israels politiker, Israels domare och ledare samlas, då är det kyrkan som samlas. När hela Israel står runt Mose eller runt Josua, då är det Guds församling i den yttre oegentliga meningen som står där. Och nu fanns det alldeles bestämda lagar för hur Israel, såsom ett bestämt jordiskt folk, skulle kunna få förbli en yttre kyrka. Skulle kunna få förbli det folk genom vilket ljuset kommer ut i världen, välsignelsen alla folkslag till del. Vad var då det? Jo, att detta folk i tro tog emot det som hade givits det i gamla förbundet. I tro och trohet förvaltade det levitiska prästadömet. I tro och trohet offrade så som lagen befallde. Alltså att deras utkårelse och den nådiga räddning som utan förtjänst hade blivit deras, när de utan förtjänst och laguppfyllelse blev tagna till nåder och frälsta ut ur Egypten, när detta frälsta folk fick denna bestämda funktion och denna ordning, då krävdes det att de också lydde, att de också trodde, att de också följde lagarna, att de inte bara, som Mose säger, simulerar lydnad. Ni vet vad simulera betyder. Låtsas vara Guds folk, låtsas vara lydiga, men i själva verket struntar i änkan och den faderlöse och struntar i Guds ord på många punkter. Om de inte är villiga att höra, så ska pest och svärd komma, och de ska förlora denna särställning. Den levitiska gudstjänsten ska bringas att upphöra. Folket ska förskingras och inte vara en samlad nation. Detta var klart sagt. Det fanns alltså ett villkor med för att få stå kvar som ett Guds särskilda yttre folk. Att de lydde, att de tog vara på förbundet i lydnad. Och då förstår vi att det var ett bräckligt förbund. Och det är så som Hebreerbrevets författare framställer det. Det gamla förbundet måste gå under, för det fanns ett villkor. Människan måste, för att få ha kvar denna gamla gudsstat med dess ordningar, visa lydnad och trohet. Och då betydde ju det att förbundets existens var till en del beroende av folkets tro, beroende av sanna goda trons frukter. Och därför gick det under. Det nya förbundet, det grundar sig till ingen del på trons frukter. Det här egentligen striden om rättfärdiggörelsen står. De som inte har förstått vad rättfärdiggörelsen innebär, de blandar in helgelsen i rättfärdiggörelsen. De söker alltså vissheten för salighet och frälsning i om de kan se trons frukter. Och i den mån man finner trons frukter, då vet man att man är frälst. Jag var nyligen i Norge, och där sjöng man en ganska fin väckelsesång, men den hade ändå det där misstaget. Det frågades, hur ska jag kunna bli viss om att jag är frälst? Jo, jag kan bli viss om det när jag i mina bönerop kan få Gud att förstå att jag verkligen älskar honom. Slutet av en sångvers löd, om jag nu minns det: du vet att jag älskar dig. Och det skulle alltså vara grunden för frälsningsvissheten, att det förhöll sig så att Gud vet att jag älskar honom. Det är gamla förbundet. Men det var inte gamla förbundets lära om hur man blev salig, utan det var gamla förbundets lära om hur man skulle få behålla sin nation, sin teokrati, få behålla sin särställning. Och det är där människor har blandat ihop sakerna. De tror att i gamla förbundet blev man frälst genom tro och gärningar. Genom tro och genom detta att man var lydig i allt, älskad över allting, tog vara på Guds lag i allt, medan man i nya förbundet blev salig bara genom tro. Nej, så var det inte. Utan också i gamla förbundet blev man salig av tron alena. Men villkoret hörde samman med att få behålla sin särställning som en yttre nation, varande Guds yttre folk, med ett särskilt tempel, det enda i världen som hade Guds nåd bunden till sig, så som templet i Jerusalem. Genom att vara ett särskilt jordstycke på jordklotet, där frälsningen satt i jorden, kunde man nästan säga. Ett särskilt berg på jordklotet, Moria berg eller Sions berg, där frälsningen var. En särskild yttre kung av Isais ett, där frälsningen var. Då var det ett villkor att man tog vara på nåden, tog vara på stadgarna, tog vara på vad Gud hade sagt och inte bara simulerade lydnad. Och därför var det ett bräckligt förbund. Man förmådde det inte. Och så föll detta förbund sönder, och måste det. Och det var förutsagt av profeterna. Det ska gå under. Men jag ska upprätta ett nytt och bättre förbund. Ett förbund där det inte finns något villkor för att få behålla nåden på det sättet som i gamla förbundet. Där det grundar sig uteslutande på Guds verk i Kristus. Det där säger jag nu som en bakgrund. Och jag ska belysa det här med hur gamla förbundets ordning förutsäges gå under, och nya förbundets ordning komma, förutsäges hos profeterna. När man har det här ämnet, frälsningen i Gamla testamentet, så brukar man tala om bestämda texter, och jag ska försöka att inte tala om dem. Eftersom ämnet är så stort så att vi inte skulle behöva tala om det som vi ofta talar om. Men jag kan nämna det i förbigående. Vi brukar tala om givetvis kvinnans säd. Där det i första Mosebok 3:15 heter: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denne skall krossa ormens huvud, men du skall krossa honom till hälen, som det står ordagrant. Vi ska den här gången hastigt gå förbi detta ställe, men bara säga att det är ett viktigt ställe. Det är det första tydliga löftet om att det är Gud som ska göra det. Lägg märke till att det står inte du skall. Det är lagen, det är kraven, utan det står jag skall. Och det är det betecknande för frälsningen både i gamla och nya testamentet. Jag ska göra det. Och det är därför som den där salmen som jag talade om förut, den där sången, där skulle man naturligtvis ha sagt som visshetens grund: Jag vet att du älskar mig. Det var svaret. Inte du vet att jag älskar dig. Utan svaret är: jag vet att du älskar mig. Det är grund. Så börjar alltså det första löftet med orden: jag skall. Det är Herren som ska göra det. Han ska krossa ormens huvud. Och så fortsätter det ju genom hela Bibeln. Jag skall göra dig till en välsignelse, Abraham. Genom din säd ska jag ge välsignelsen till alla som är judar efter köttet, nej. Alla som är Abrahams barn efter köttet, nej. Till alla folk. Så att av din säd ska komma konungar. Just det, det sa vi igår. Den som har fötts på nytt, först från död till liv, han är en konung. Tillsammans med Kristus regerar han så som konung. Och så läser vi om Abraham att han trodde Gud och det räknades honom som rättfärdighet. Och då säger teologen att det är underligt att Paulus har kommit in redan i första Mosebok. Det här måste vara ett sent tillägg, för det här är ju nytestamentliga paulinska tankegångar. Att tro på löftet, lita på det, och så förklaras man vara fri och rättfärdig. Det stämmer ju inte med lagfromheten i Gamla testamentet. Och så är det Abraham som levde före år 2000 före Kristus. En bra bit före oss som säger det. Och ni vet ju hur det var med Abraham. Första Mosebok 12-22 målar just upp frälsningen av nåd allena. Abraham lämnade sin far, sin familj, sitt land och gick till ett land som han inte visste. Han bara gick på ordets grund. På Guds ord så gick han, har Gud sagt så, så går jag. Han visste inte var han skulle komma. Och så kommer han då till det land som Gud har givit honom, men där ska du vara en främling. Det var inte himmelen han hade kommit till. Det var ett främlingsland. Och där prövas han svårt. Han skulle ju få en säd så talrik som havets sand och som himmelens stjärnor. Men han kunde inte få barn med Sara. Hon var ofruktsam. Och han med. Och så går åren som ni vet. Och Abraham undrar: hur har Gud egentligen menat? Kanske jag har tolkat Bibeln fel. Kanske jag har tolkat ordet fel. Och så minns ni ju hur han försöker lösa problemet genom att adoptera sin tjänare Eliezer. Och när man adopterar en tjänare så räknas ju denne person som en riktig son. Och så tänker han: nu har jag fått den son som jag skulle få, och det är genom Eliezer som säden ska komma. Och Gud säger nej. Och sen gör inte bara han utan Sara ett nytt försök, där de säger: ja, men ta min tjänstekvinna Hagar, så ska Herren uppkalla säd efter henne. Och så får han då säden genom Hagar. Ismael blir hans namn. Nej, säger Gud. Och det går 25 år i löftets land och han ser icke att ordet uppfylls. Men han fick lära sig att tro Gud. Så när det efter 25 svåra år, och de är överåriga båda två och döda i moderliv, och han kan inte avla barn heller, då så låter Gud genom ett under det ske att just Saras döda sköte kan föda en son. Och den sonen Isak, det är löftets son. Det är den som bereder oss glädje. Det är därför han heter Isak. Yitzhak, som han heter, betyder han ler, han ger oss leende. Det är han som ger glädje. Då har Abraham lärt sig att lita på Gud trots att förnuftet motsäger. ofta vad Gud säger. Så när Gud sedan säger slå ihjäl honom, först ska han gå ändå till på tredje dagen, då ska han slå sig ihjäl på Moria berg. Ja, så gör Abraham det. Han har med sig kniven och veden och allt samman, så det ska bli ett heloffer, ett brännoffer. Och det är då som Gud griper in och låter en ställföreträdare dö istället. Så får alltså Gud lära oss att frälsningen och löftet, det är sanna ting, och frälsningen grundar sig på Guds verk och Guds löfte. Och vi får också veta att det blir en ställföreträdare som ska träda in, en medlare. Om den är ställföreträdare och medlare talar sedan texterna mer och mer om. Och nu vill jag göra ett hopp till första Mosebok 49 och den 10:e versen, där vi får möta denna medlare och samtidigt får se hur det gamla förbundet ska ta slut. Samtidigt med att denna medlare kommer, så ska det gamla förbundets ordning ta slut. Det där stället översätts lite konstigt i många biblar. Ni kan ju se hur det översätts i den översättning ni har. Det står så här i den översättning jag har här: spiran skall icke vika ifrån Juda. Alltså, det betyder det att gamla förbundets teokrati, där Juda har en yttre särställning som ett yttre gudsfolk med spiran, som både är den statliga och kyrkliga spiran på en gång, den ska inte vika därifrån. Icke härskarstaven ifrån hans fötter, till dess han kommer till Silo och folken bliva honom hörsamma. Så står det i min bibel. Men det är inte särskilt bra, inte ens riktigt översatt. Nej, 49, vers 10. Vad står det då om Juda i denna profetia? Ja, först står det ju helt riktigt översatt att skevet, denna alltså statliga makt, som en nation, en Guds nation, den ska ha kvar denna särställning och denna spira. Den ska icke vika ifrån Juda. Och sen står det, vad är det mer som inte ska vika ifrån Juda? Härskarstaven stod det i den här översättningen. Men det hebreiska ordet, det syftar just på den andliga sidan. Det är ett ord som betyder laggivningen, lagundervisningen eller den levitiska lagordningen. Alltså gamla förbundets ordning och ceremonier, den levitiska gudstjänsten och den levitiska lagundervisningen, som ju var sammanbundet med den statliga sidan av nationens arbete. Detta skulle vara kvar. Det skulle inte vika därifrån, från Juda, från hans fötter. Förrän Shiloh kommer. Och åt honom, åt Shiloh, han som nu kallas Shiloh, åt honom är nationers hörsamhet. Man tar det riktigt lite klumpigt, men tar det ordagrant. Åt honom är folkens hörsamhet, folkens lydnad. Vad betyder det här? Jo, det betyder, som Geselius säger i sitt bibelverk, ett bibelverk som jag kan rekommendera. Att konunga och domarväldet. Konungaväldet, det var alltså spiran. Domarväldet, det var alltså det andra ordet som i 1917 översatt med härskarstaven, men betyder alltså laggivningen, går förlorat. Judafolket förlorar konunga och domarväldet sedan Shiloh kommit och genom Jerusalems förstöring. Det är riktigt. Shiloh, det är medlaren, det är Kristus. Och Jerusalems förstöring år 70, det är det definitiva slutet när sten icke lämnats på sten, som Jesus hade förutsagt. Kristi rike består nämligen inte, eller Shilohs rike består inte i svärd, vapen, utan när han kommer och regerar så består det alltså i folkens hörsamhet. Vad betyder det? Jo, det betyder att det består i att höra och tro Guds ord. Guds ord med vilket detta rike regeras. Guds ord med vilket detta rike regeras. Vi ska se det följande, hur profeterna kommer tillbaka till det här och talar mycket mer om det. Nu har 1917 års översättning uppfattat det här helt annorlunda. Som ni ser, ni som har kyrkobibeln framför, till dess han kommer till Shiloh. De har uppfattat namnet på medlaren som namnet på staden Shiloh i Kanaan, dit man skulle komma en gång. Men det är en mycket märklig uppfattning, och det är en uppfattning som har kommit med bibelkritiken. De gamla utläggarna, också bland judarna, också de gamla kaldeiska uttolkarna och judarna, de förstår att Shiloh, det är en beteckning på Messias, till dess att Shiloh kommer, till dess att Kristus kommer. Så här säger Luther: det är visst att denna profetia uppfylldes för 1500 år sedan. Så sa han alltså på sin tid på 1500-talet. Och han säger: detta yttre kungarike, det judiska kungariket, har fallit. Judarna har utspritts över hela världen. Och följaktligen så har Messias kommit. Och vid hans kommande så måste spiran tas bort ifrån Juda. Just det, så blev det. Ja, men vad betyder då Shiloh? Varför står det Shiloh? Shiloh. Ja, det vet man inte absolut säkert. Man har gissat på många olika ting. Ni kanske har någon bibel framför er där det står hjälten. Och det är ingen dum gissning, men det är en gissning. Kanske den bästa gissningen är den att Shiloh har att göra med det hebreiska Shiloh, som betyder det som tillhör honom, han som är den rättmätige ägaren, han som egentligen äger riket och ska vara den evige regenten. Shiloh, det är alltså då sh, som betyder som, och lo betyder åt honom. Alltså det rike som rätteligen tillhör honom, och han som är ägaren av riket. När han kommer, då ska makten och laggivningen, det gamla förbundets ordning, vara borta. Och då upprättas det messianska riket, och den rättmätige regenten träder fram. Och då börjar fridsriket, eller tusenårsriket, som är ett andligt rike som inte består av svärd och av stenar, yttre stenar, utan det har ännu bättre stenar. Stenar som är fullkomliga, det är inte yttre stenar. Och det är inte heller i yttre mening de kristna, utan stenar som är fullkomliga till följd av att regenten är fullkomlig, som äger hans renhet och fullkomlighet såsom en tillräknad egendom. Och där svärdet icke är ett yttre svärd utan Guds ord. Och vi ska se mer om detta senare. Så kunde vi fortsätta att vandra igenom Gamla testamentet och se på vad Moseböckerna har att säga om frälsningen under ökentiden, ut ur Egypten och in i öknen och in i Kanaan. Om vi gjorde det så skulle vi se att grunden för räddningen och för saligheten och för tron också i gamla förbundet alltid är Herrens verk. Och att grunden för död och helvete och förlust av saligheten alltid är människans verk. Alltid. Att alltså orsaken till att man förlorar det utlovade landet eller faller död ner i öknen är alltid otro. Och att man kommer in i landet alltid är nåd. Vi kunde tala om eldstoden och månskyn, där Herrens ängel genom dessa tecken är ljuset i mörkret och är det som skyddar från fienden, så att inte de förföljande egyptierna kan nå fram och skada. Vi kunde gå igenom alla ställen om Herrens ängel. Några av dem har nämnts förut. Det var väl antingen Per Jonsson eller Ingmar Furberg, tror jag, som nämnde hur till exempel denne Herrens ängel har ett namn som är alltför underbart. Inte är vilken utsänd som helst, utan är den som också kallas Gud. När han uppenbarar sig i den brinnande busken så kallas han Herrens utsände, och sen i nästa mening kallas han för Gud. Herren, det namn som över alla namn. Och det är Gud. Det är Kristus. Och hans namn är allt för underbart, det vill säga hans väsen är under, som Jesaja säger. Och vi kommer tillbaka till det. Vi kunde se på vad som sägs om Herrens namn och Herrens ansikte. Vi kunde se på vad som sägs om påskalamsblodet och vad som är grunden till att mordängeln går förbi. Vi kunde gå igenom offerlagstiftningen, den levitiska offertjänsten, och se vad det var som var grunden för förlåtelsen. Vi kunde se på tabernaklet och dess funktion. Men jag tänkte att vi ska se på några profetiska texter idag istället. Texter som ofta missförstås, så att man väntar sig ett gudsrike i nya förbundets tid av liknande typ som gamla förbundet. Ett gudsrike som man kan förnimma med ögonen. Ett gudsrike som består i något yttre och som man säger som är någonting. Och inte det där andliga som inte är någonting. Vi ska visa hur det är precis tvärtom enligt profeterna. Det där yttre, det är ingenting. Det vill säga att det är någonting, men det är inte beständigt och det förgås. Men detta andliga rike, det är evigt och så härligt. Och så verkligt. Att profeterna om och om igen måste tala om det med de starkaste ord och bilder. Ska vi börja att bläddra i profeten Jesajas undervisning? Vi läste i morgonbönen först om detta löfte: om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Är nu detta ett löfte som bara är en verklighet i nya förbundets tid? Och var det så i gamla förbundets tid att där kunde inga synder bli snövita, såvida man inte själv med sina gärningar såg till att man i allt var lydig? Nej, Också i gamla förbundet är det så att om det ska komma an på människans lydnad för att få bli Guds barn, så kan ingen bli salig och bli Guds barn. I Jesaja 1:18 till och med 20 läser vi dessa starka löftesord. Här har vi evangelium i dess fulla kraft i gamla förbundet, lika kraftigt och lika sant som i nya förbundets skrifter. Profeten förkunnar här för syndarna Guds absolution, Guds avlösning. Men ve dem som föraktar detta Herrens ord. Precis som i nya förbundet. Där förkunnas det: hur röda och svåra än dina synder är, kan de bli snövita. Varför då? Och därför att Kristus skilå, förbundsblodet har tagit bort dem. Den som föraktar detta ord, föraktar detta frisägande från synden vid honom, så är det både gamla och nya förbundet. Den som trampar Guds ord under sina fötter, den som föraktar Kristi blod. Den som inte tror blir fördömd. Det är gamla och det nya förbundets lära. Evangelium ställer fram Guds nåd, synderna snövita. Men den som försmädar detta löfte, denna absolution, tillbakavisar den, han måste dö. Den som inte tror blir fördömd. Detta säger nu Jesaja på ett ställe i sin bok, som gör att bibelkritikerna menar att det här är ett sent tillägg i texten. Därför att innan profeten säger denna absolution, så har han visat hur odugligt folket är. Det är värre än djuren. Det lyder ju inte på något vis. Vill inte kännas vid sin herre. Och så kommer alltså denna absolution till ett folk som är hårdnackat och gensträvigt. Ja, så är det. Absolutionen, den riktas inte till redan troende. Så att först tittar Gud ut, finns det några sanna Guds barn? Ja, så hittar han några stycken riktigt fromma och goda och troende. Och då säger han: ja, nu har jag hittat några, ni blir förlåtna. Nej, utan det är sådana som är onda och ogudaktiga som får höra detta starka löfte, detta evangelium. Och det är så starkt att det kan göra en fördömd och illvillig och gensträvig människa till en troende som säger: ja herre, amen. Inte på grund av att hon var from, utan på grund av att Herren säger så i sitt ord. Att hon förtvivlar om sig själv, att lagen har krossat henne, så att hon vet ingen och ser ingen tröst hos sig själv. Och när hon då får höra trösten i Herrens ord, så säger hon amen. Och det hebreiska ordet amen betyder just att tro, att förtrösta på vad Herren säger. Men många är då de som föraktar detta ord. De förblir i sin synd och svärdet ska förtära dem. Bläddrar vi fram till Jesajas andra kapitel, vers 2-4, det som någon syftade på igår kväll, så får vi där läsa märkliga ting. Vi får läsa om de yttersta dagarna. De yttersta dagarna, det är de dagar som tar sin början när Shilo kommer. Och när spiran i dess yttre mening har tagits ifrån Juda. När Messias har kommit, det andliga templet har upprättats på tredje dagen, då börjar de yttersta dagarna. En del som tror att de yttersta dagarna börjar år 1978 eller år 2050 eller vad de spekulerar om. Nej, de yttersta dagarna börjar då. När kvinnans säd som krossar ormens huvud kommer, då är den yttersta tiden. Varför då? Jo, därför någon annan, ännu ytterligare tid med någon bättre och större och fullkomligare frälsning kommer aldrig. Något rike som är ännu bättre och mera förnimbart kommer aldrig. Det är bara det att det en dag i härligheten uppenbaras i all den härlighet som det har. Det är inget nytt rike efter den yttersta domen, utan det är samma rike, nåderiket, som framträder i dess härlighet därför att vi har fått bättre ögon. Samma kropp är då uppstånden, men härligare, med bättre hud och bättre ögon och hjärta. Det är ingenting som ska vissna ner längre, någon kropp som ska läggas i en grav, och inga tårar som behöver utgjutas på grund av cancersvulster och sådant. Så här talas det nu om den yttersta tiden. Och det ska ske i slutet av dagarna, de yttersta dagarna, i ändtiden. Det vill säga den nytestamentliga tiden, den messianska tiden. Och så läser vi då om hur berget där Herrens hus står fast grundat. Detta berg, det ska vara berget framför alla berg. Dess spets ska vara högre än alla andra. Nu får vi veta att detta berg, det är Shiloh, det är Silo, det är Kristus, som står fast, som icke skall vackla. Och det är på detta berg som Herrens hus är grundat, det vill säga de kristna, på honom. Och detta berg, detta Sions berg, var finns det då? Det är överallt där Herren är. Och var är Herren? Ja, överallt där hans namn förkunnas. Och där hans namn förkunnas rent kommer människor till tro. Och när människor kommer till tro, då kommer de till detta berg. Då kommer de till Sion, om de så bor i Dorotea eller i Göteborg eller i Kairo. Så är de i Sion, så är de i Jerusalem. Om någon tvivlar på att det är så, så är det bara att slå upp Hebreerbrevet 12 och 22. Det kan ni göra på rasten. Den troende kommer till Sion, till detta berg. Detta berg är Herren Kristus och hans församling som är byggd därpå. Och här får vi nu veta att det är många hedna folk som kommer dit. Alltså, det är inte bara judar som tillhör denna församling, utan många hedna folk ska gå och säga: kom, låt oss gå till detta berg. Men hur kan det nu komma sig? Är det frågan om detta att nu ska assyrier och svenskar och danskar åka med charterresa till Israel och gå till gamla staden i Jerusalem? Nej, vi ser i det följande att grunden till att många folk kommer till detta berg, det är att Guds ord går ut ifrån Jerusalem. Ty från Sion skall läran utgå, och Herrens ord ifrån Jerusalem, står det i vers 3b. Just det. Den lilla resten av det stora judafolket, 12 lärjungar och ytterligare några troende kring dem, det är de som går ut. De börjar på Oljeberget, där Herren säger till dem att ni ska gå ut till hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och sen lämnar Herren dem i sin synliga form, far upp till himmelen. Och det är därför, tror vår reformator doktor Luther, som profeten Zakaria i sitt 14 kapitel säger att Oljeberget ska dela sig. Så doktor Luther uppfattar detta så att där stod lärjungarna på Oljeberget och hörde denna missionsbefallning. Och då är det ofta så i Bibeln att folket benämnes av den plats där de står. Så att dessa som nu står, dessa lärjungar som mottar denna befallning, De kallas för oljeberget. Och nu ska de ut i hela världen och därför spricker oljeberget. Så de ska långt bort i söder och långt upp i norr. Ända till Karesuando. Och därför blir det en dal däremellan. Så uppfattar Luther denna märkliga profetia i Zakaria 14. Här i Jesaja så sägs det i alla fall att därifrån Sion, från församlingen, som då råkar vara först på den geografiska platsen Sion, därifrån går läran ut. Och det får till resultat att människor kommer till Sion. När de hör ordet så har det makt att omvända dem. Och när det omvänder dem till kristenheten så kommer de till Sions berg, till det högsta av alla berg. Det är en följd av Guds ords predikan. Den verkan av ordet. Och då ska vi ta rast där och fortsätta efter 15 minuters vila.